Hej och välkomna till JP-samtalar. Jag heter Sofia Östin Eriksson och med mig har jag Adam Milton. I det här avsnittet ska vi prata om samernas jakt- och fiskerättigheter och lite samisk historia. Tanken är att vi ska återkoppla till Malin Brännströms rättsfallskommentar till det så kallade Girjasmålet som publicerades i juridisk publikation nummer 1 2018. Till vår hjälp har vi ingen mindre än författaren själv. Välkommen Malin.
Tack så mycket.
Ja, vi kan väl börja med att du får berätta lite om dig själv.
Ja, jag är intresserad av samerättsliga frågor och jobbar som forskare på Umeå universitet. Och jag är från början, mina rötter i en sameby utanför Arvidsjaur, Mausjaur. Och jag är inte uppväxt inom renskötseln men blev väldigt tidigt intresserad av samiska eller rättighetsfrågor, samiska markrättigheter. Så jag läste juristutbildningen här i Umeå och inriktade mig genom uppsatser. Det är ju inte så mycket under juristutbildningen om det samiska. Men jag gjorde det jag kunde och inriktade mig då genom uppsatser på olika sätt mot det. Och sen har jag då blev en notarie och gick domarutbildningen. Och under den tiden så fick jag en förfrågan om att jobba som expert i en grupp som skulle ta fram en nordisk samekonvention. Och då kom jag tillbaka till samerätten lite grann efter att ha varit inne på domarbanan ett tag. Och efter det så fick jag en förfrågan om att bli förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund. Så jag jobbade där i 5 år. Och sen så har jag då så småningom disputerat, forskat och skrivit en avhandling som handlar om förhållandet mellan äganderätt och renskötselrätt. Så jag jobbar med många olika saker inom juridiken men ofta kopplat till samerätt på olika sätt.
Vi hade väl tänkt att vi ska börja med att gå igenom lite begrepp.
Så vi kan förstå hur saker hänger ihop och vad de betyder. Ja, det är mycket sånt där.
Ja, och då tänkte vi börja med att fråga, vem är det som är same?
Vem är same? Det är ju en stor fråga. Och det kan det vara både på en individuell nivå och det kan det vara för hela gruppen samer också. Men självidentifikation är jätteviktigt, att man ser sig själv som same. Och då är man ju oftast uppväxt i samesammanhang. Men nu är ju det komplicerade här, att många samer har ju förnekat sitt samiska ursprung under en lång period på grund av den politik som har förts mot samer. Där man ville då att samer skulle vara som alla andra och helst vara svenskar. Så att idag är det ju många som jobbar med sin samiska identitet och det kan vara en ganska komplex fråga att liksom till slut komma fram till om jag är verkligen same. Men utifrån juridiken så finns det en definition i sametingslagen och det är vem som får rösta till sametinget som är en myndighet och också ett politiskt organ där man har företrädare för samerna som sitter. Och då definierar man det kopplat till språket, att man ska ha samiskan som språk och att man ser sig själv som same. Men till exempel inom rennäringslagen som reglerar markrättigheterna, där definieras det inte vem som är same. Utan det förutsätts på något sätt att det finns samer och att man växer upp ofta så att man ärver sina renar och bedriver renskötsel för att man har fött sig i en familj och då har man inte sett något behov av en definition. Och det är svårt att definiera etnicitet, det är ju jättesvårt. Och här kopplar det också väldigt tydligt mot urfolksrätten där det här med definitioner av etniska grupper är en ganska komplex fråga. Men jag brukar säga att självidentifikation är det viktigaste, hur man ser på sig själv.
Mm. Och då antar jag att det kopplar ihop lite till liksom vad just en sameby är för någonting.
Ja. Renskötsel bedrivs ju då inom samebyar. Och samebyar finns 51 stycken i Sverige och de är uppdelade då från Treriksröset och ner till Idre. Så det, hela det området är uppdelat och då är en sameby dels ett geografiskt område. Och så är det också en administrativ enhet och en juridisk person som företräder renskötselrätten. Så man är medlem i samebyn om man bedriver renskötsel. Och man får bara bedriva renskötsel om man är medlem i en sameby. Och sen är det så att det är egentligen en minoritet av samerna som är medlemmar i samebyn. Så det är en ganska komplex fråga att det är många samer som står utanför samebyarna. Och därför inte har rätt att utöva sina rättigheter heller. Så det är också en sån här special grej genom det här området.
Vad är betesmarker för något?
Det är ju där renarna naturligt, av naturliga skäl, har sitt bete. Nu definieras det som renbetesmarker eller betesmarker, och det är de områden som används för bete. Och då brukar man säga att det finns lite olika siffror, men mellan 40-50% av landets yta är renbetesmark. Då används de ju olika intensivt. Och då de västra delarna i fjällen och för skogshamebyar som det heter, då är det runt Arvidsjaur, Malå och Gällivare. De områdena får man vara på året runt, medan vinterbetesmarkerna får man bara vara på då under vinterperioden. Så måste man lämna dem då när det blir barmark.
Okej. Okay. I din rättsfallskommentar där om Girjasmålet så talas det också om odlingsgränsen.
Ja, innebär. Vi har egentligen två gränser som är dragna när Norrlands inland koloniserades, när man började bygga där och det blev fastboende. Så då tyckte man att det var problematiskt först att bönderna från kusten kom för långt in och ville fiska och jaga inne i landet. Och då drog man lappmarksgränsen, och den tror jag många känner till om man då tänker sig att det är Lappland, gränsen för Lappland. Och den funkade inte särskilt bra, så senare så drog man det som är odlingsgränsen. Och det är mer mot fjällområdet kan man säga. Det är ganska långt västerut så finns det en gräns som är administrativ gräns numera också. Och den kallas odlingsgränsen. Och den fungerade inte, väster om den skulle man inte få bedriva odling. Utan det var till samernas uteslutande begagnande, skrev man i förarbetena till den lagstiftning som gällde på 1880-talet.
Hur ser det traditionella samiska levnadssättet ut?
Ja, det är ju väldigt blandat. Alltså ibland så har man nog utifrån en bild av att samer är en viss grupp som lever på ett visst sätt. Men det är väldigt, väldigt olika idag. De flesta lever ju inte i de traditionellt samiska områdena, i Sápmi som vi säger. Utan många lever ju i kustområden i storstäder. Men om man säger de traditionella sätten att leva har varit jakt och fiske. Och jakten var från början det absolut viktigaste, och fisket. Och sen har ju renskötseln successivt växt fram. Men även slöjd är ju väldigt viktigt. Och man kan också säga att odling, eller att så småningom bli bofast, och de här små jordbruken som fanns, det är också ett sätt att leva genom det samiska. Så man har ofta haft väldigt många olika ben att stå på. Och om man tänker på hur kargt det är, de här markerna, så måste man leva av allt det som marken ger för att det ska funka. Så det är, man har haft ett väldigt olika sätt att leva.
Som du sa nu då, så är det lite annorlunda hur man lever idag då, mer i större städer och så. Påverkar det liksom?
Ja, man kan väl säga att olika samer har ju olika frågor som man tycker är viktigast. Det varierar ju. Sen tror jag att väldigt många vet vilket område man har jaktat i, eller vad man ska säga. Att man vet var ens förfäder var ifrån, och att man har en väldigt tydlig koppling till det området. Det kan ju vara så att man inte har det om man då har levt i en familj som har brytit med det väldigt tydligt. Och kanske uppväxt i en storstad någonstans. Men jag tror väldigt många har en koppling naturligt till ett visst område. Och har det som en hjärtefråga. Men däremot är det väl lite så att man, alltså om man lever inom renskötselområdet och bedriver renskötsel, så ser ju det lite olika ut vad som är de viktigaste frågorna för en.
Nu går vi in på samernas rättsliga ställning historiskt och idag.
Ja.
Hur har de behandlats genom historien?
Väldigt olika skulle jag säga, och idag har vi nog bilden av att man alltid har varit väldigt utsatta och offer. Men det, jag jobbar även med rättshistoriska frågor, och då kan man se att man väldigt länge var väldigt starka. Man hade resurser som var viktiga, man hade en omfattande handel med andra, och då blev de här marknadsplatserna. Jokkmokks marknad är ju en kvarleva av de här gamla marknadsplatserna dit samer kom och sålde då. Skinn, fisk, allt som var viktigt då, som behövdes i Stockholm och i Europa. Så det skeppades ut mycket varor, och man hade en ganska stark ställning under lång tid. Men sen kan man säga att det finns en stor förändring i slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet, när vi då har en helt annan politik och rasbiologin tar över. Och samerna blir en underlägsen ras. De ska få leva, men lapp ska vara lapp. Och det är väldigt, ett annat tonläge. Man slutar prata om att samerna har rättigheter. Det har man gjort tidigare. Innan den perioden så pratar man mycket om samiska. Samernas rättigheter måste respekteras. Men det förändras i och med det här. Så man kan säga från början av 1900-talet så har man varit en väldigt utsatt grupp som skulle till viss del då lapp ska vara lapppolitiken var stark länge, men det gick också ut på att samer till exempel inte skulle få bygga egna hus, utan man skulle då bo traditionellt i kåter, och man hade särskilda skolor, man skulle inte lära sig lika mycket som svenskar till exempel. Och då har vi den här mörka perioden med skallmätningar och att man liksom använde samerna som ett objekt för att jämföra då raser. Man gjorde ju det med andra grupper också, men man har varit utsatta, och då kan man också säga att då, det har ju påverkat juridiken under väldigt lång tid skulle jag väl säga, och att det fortsatt lever kvar rester av det här synsättet, och det är väl det, där det börjar bli riktigt komplicerat. Och från 1970-talet och framåt då har man ju sett renskötseln framförallt som en näring i ekonomiska termer, och då har man väldigt mycket velat jämföra rennäringen med jordbruk och skogsbruk och fört en politik som har gått ut väldigt mycket på att effektivisera och rationalisera, men kanske bortsett från det här med samisk kultur och så. Så att det, man, över tid har det varierat hur man har behandlat, man kan säga att man har väl inte helt ens idag behandlat det samiska som samer själva vill att det ska vara. Med alla de perspektiv som finns och det på det sättet.
Vilken lagstiftning är det just idag då, som mest påverkar samerna?
Ja, det är ju sametingslagen sätter ju gränser för vad samerna politiskt kan göra då genom sametinget. Och det är också en myndighet som har vissa uppgifter. Men så sametingslagen är viktig. Men för markrättighetsfrågan så är det ju framförallt rennäringslagen som reglerar då hur renskötselrätten får utövas. Men det som är också viktigt att säga är att även om rennäringslagen försvinner så finns rättigheterna kvar. För att det som är klart idag det är att de här rättigheterna, samiska markrättigheter, grundar sig i urminnes hävd. Det är ett sånt där begrepp som vi som jurister kanske inte är helt vana att jobba med. För det har inte funnits sedan gamla jordabalken. Den togs bort då för jordbrukets del. Men det har lever kvar inom det här rättsområdet, och det är så att högsta domstolen i skattefelsmålet 1981 sa just att de här markrättigheterna grundar sig i urminnes hävd. Så att även om rennäringslagen försvinner så finns de kvar. Urminnes hävd betyder att man under lång tid har använt marken, och det har varit, inte varit ifrågasatt av någon, och det gör att man har etablerat rättigheter. Så även om rennäringslagen försvinner så finns rättigheterna kvar. Och det är också så att när man då försöker förklara innehållet i vad samiska markrättigheter är så kan man inte bara titta på lag. Den sedvanerätt blir också en viktig rättskälla att jobba med. Hur har man över tid använt marken? Och så får man fylla ut innehållet i rättigheterna genom sedvanerätt.
Hur ser samernas rättsliga ställning ut idag? Vilka förändringar har skett genom lagstiftning och rättstillämpning?
Ja, det man kan säga är det är väldigt mycket beroende på vilken same man pratar om. Om man då är medlem i sameby eller om man inte är medlem i sameby. Om man pratar om markrättighetsfrågan. Är man inte medlem i sameby så står det i första paragrafen att samerna som folk har de här rättigheterna genom urminnes hävd. Men så står det ju då att man ska vara medlem i sameby för att få utöva rättigheterna. Så man samer utanför de här utanför samebyn, samer utanför samebyn får inte utöva sina rättigheter, och det har ju lett till att det största partiet i sametinget, jakt- och fiskesamerna, det är just samer utanför samebyarna som driver sin sak, att de vill kunna utöva sina rättigheter. Sen så är det ju de samer som är medlemmar i samebyar, de har ju då renskötselrätten och kan utöva den, och det innebär att man får använda marken för renbete, bygga anläggningar, fälla viss skog, jaga och fiska. Så att man har i och för sig rättigheten, men just det jag kommer fram till i min avhandling är ju att den inte skyddas på samma sätt som andra rättigheter. Utan man har sitt huvudsakliga skydd som ett allmänt intresse. Både då genom miljöbalken och i skogsvårdslagen till exempel. Men det är ett ganska urvattnat skydd som inte ger så mycket skydd. Utan man får tåla ganska mycket skador av andra. Vilket avviker i en mer så här juridisk kontext kan man säga. Att det avviker ganska mycket från andra rättigheter. Så jag skulle säga att man har, även om man har renskötselrätt så har man en ganska svag rättighet utifrån att den är så svagt skyddad.
Hur påverkar alltså Sveriges internationella åtagande, hur påverkar det samerätten, till exempel EKMR eller FN:s urfolksdeklaration?
Ja, samerna valde ganska tidigt att gå in i urfolksdiskussionen och har liksom valt det som en arena kan man säga för att driva då rättsutveckling. Och man är bland annat då på permanenta forum som är ett urfolksforum inom FN. Och man kan väl säga att där händer ju mycket. Man pratar mer principiellt om vad urfolksrätten är och man finns med i det sammanhanget. Man kan säga att Sverige får regelbundet kritik från alla organ som man rapporterar till utifrån att man har då åtagning genom konventioner. Och det har man fått under i alla fall 15 års tid. Men det har inte påverkat rättsläget här i Sverige. Utan man har gjort utredningar, men är medveten på politisk nivå om att det finns brister i lagen och att samiska markrättigheter är för svagt skyddade. Men det har varit omöjligt att göra förändringar i lagstiftningen för att det är så politiskt kontroversiellt. Och så även om man får internationell kritik så ändrar man inte lagen för att skydda mer. Och det beror i huvudsak på att vi har i de samma områden så är skog och gruva och vatten. Det är viktiga resurser ekonomiskt och det är så stora intressen som starka intressen som menar på att man kan inte stärka samiska markrättigheter för då skulle man inte kunna använda marken på samma sätt som tidigare. Så det gör att hittills kan man inte se att det har skett så stora förändringar på grund av den internationella rätten och Sveriges åtaganden där. Så det är väl, men vi får se vad som händer. Men Sverige fick så sent som förra veckan kritik från Serdien och väldigt skarp kritik att man inte lever upp till kraven inom då konventionen mot rasdiskriminering. Men det har hittills inte lett till några politiska ställningstaganden att man vill stärka samiska markrättigheter. Och det har gjort domstolsprövningar så viktiga, mycket viktigare genom att det politiska systemet inte klarar av att hantera de här frågorna.
Vilka var det som hade kritiserat nu senast?
Nu var det alltså kommittén som bevakar rasdiskriminering, SERD, alltså jag har bara det engelska namnet i huvudet, men alltså den som vi har ratificerat, ja, SERD. Så den kritiken kom i fredags och den är skarp och den handlar också om rovdjur, att man tillåter så höga förluster till rovdjur. Det kom in i förra SERD-rapporten som en fråga, men nu var den väldigt detaljerad att man kom fram till att men ni låter väldigt, väldigt många rena bli rovdjursmat genom er rovdjurspolitik och det drabbar samer väldigt hårt. Så att man är väldigt spetsig i sin kritik skulle jag väl säga. Så vi får väl se om det ändå börjar bita så småningom här på politikerna.
Intressant med sådana internationella frågor att Sverige behöver ta till sig, men det är inte alltid lätt att lyssna på kritik utifrån.
Nej, och det är lite intressant det här med att Sverige också använder ofta den internationella arenan och har ganska hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter. Men kritiken mot det egna systemet kan man vara ganska blind inför eller vill inte ta tag i. Skillnaden är ju när det är enligt Europakonventionen och vi bryter mot den. Och det kan man nog se, där är en tydlig trend att det finns det här med egendomsskyddet, att det stärks upp eller att man åtminstone kanske identifierar att renskötselrätten omfattas ju av egendomsskyddet både i 2015 ERF och i Europakonventionen och där kan man nog se att där kommer det nog prövningar så småningom om den lagstiftning vi har överhuvudtaget är förenlig med egendomsskyddet och det ser jag som en intressant utveckling för om man kommer fram till att man bryter mot Europakonventionen då kanske det blir annorlunda. Vi får se i alla fall. Det är en intressant sak att följa.
Och då tänker vi att vi går vidare på själva Girjasmålet nu. Så vill du beskriva bakgrunden till målet lite och vad själva kärnfrågan är som man tvistar om?
Det kan jag göra. Alltså nu gäller det här mark ovanför odlingsgränsen som jag tidigare sa. Det är ju fjällområdet. Så här finns det egentligen väldigt lite av bebyggelse. Utan det här är det riktiga fjällområdet. Och här var det under lång period så att samer var ensamma och använde marken och staten förvaltade marken men gjorde inget anspråk på att man var ägare. Men så småningom så började man väl uttrycka sig mer som att man var ägare. Men när det gällde just jakten och fisket så hanterades den hela tiden som att det var samernas jakt och fiske. Men den var mer liksom bara där. Den var som inte så tydligt uttryckt i förarbeten och sådär. Den bara existerade på något sätt. Och samer var de som jagade och fiskade. Och det skedde så småningom vissa upplåtelser till andra. Och när man i renbeteslagen 1886 ville reglera jakten och fisket, då bestämde man att länsstyrelserna skulle göra upplåtelserna. Och då står det i den tidsandan då att samerna var inte kapabla och organiserade på det sättet så att de skulle klara av det. Så det skulle staten sköta. Och det har staten gjort fram till nu, skött de här upplåtelserna. Men från 1987 så ändrar man synsättet att staten säger då i förarbetena till jaktlagen första gången att man som markägare har en egen jakt- och fiskerätt. Så här uppfattas det från samisk sida att det är första gången man liksom uttrycker att man som staten skulle ha en egen jakt- och fiskerätt. Och det här leder fram till att 1993 så öppnar man upp då jakten och fisket för alla. Och man skrev att alla ska få jaga och fiska. Och det blev en stor proteststorm från samerna. Alltså man sa att det här är våra rättigheter och nu delas de ut till alla och en var. Och det man var emot var egentligen inte att andra jagar och fiskar. Det är mer omfattningen och att det kan störa renskötseln. För det hade skett ganska mycket upplåtelse innan. Och då hade länsstyrelserna gått till samebyarna och frågat hur mycket upplåtelse man kunde tåla. Men det försvann då i och med det här småviltsexbeslutet 1993. Och i och med det beslutet så började den här komplicerade frågan. Samerna gör gällande att det är deras jakt- och fiskerätt och staten säger nej, det är våran. Och då vände sig samebyarna till Europakonventionen som då bevakade efterlevnaden av Europakonventionen. Men då sa Europakonventionen att ni måste först uttömma inhemska rättsmedel. Ni måste testa det här i alla instanser i Sverige. Och då, i det läget så valde man att gå den politiska vägen. Så det här hamnade i en offentlig utredning när man tittade på jakt- och fiskefrågorna. Först en utredning om anslutning till ILO 169 som är urfolksfrågorna. Och sen en offentlig utredning som pågick ganska många år som handlade om jakt- och fiskerätten. Och 2005 kom man med en politisk kompromiss där man inte hade tagit ställning till vem som var innehavare av rättigheterna. Och det gjorde att missnöjet var ganska stort från många håll med det här förslaget. Och det kastades direkt i papperskorgen kan man säga. Det ledde inte fram till någon politisk förändring. Och i det läget så valde man från Svenska Samernas Riksförbunds sida, och då var jag förbundsjurist i det här läget, så valde man att utreda förutsättningarna för att få det här prövat i domstol. Och bakgrunden till det var väldigt mycket att tre samebyar här i Västerbotten hade fått framgång i Nordmalingsmålet som handlade om rätten till vinterbete. Och då hade man blivit stämda av ett stort antal markägare och ville försvara sin rätt att använda marken. Och då vann man i tre instanser. Och det gjorde att intresset blev större av att pröva då om man skulle kunna få framgång även i en jakt- och fiskesituation. Och 2009 lämnades en stämningsansökan in. Då hade man hållit på i flera år och förberett den här talan med val av advokat, val av område. Och då blev det Girjasmålet. Så det är bakgrunden till Girjasmålet och den ganska komplicerade vägen dit som pågick under väldigt, väldigt många år. Och nu har den ju snart pågått 10 år också i rättssystemet, så vi har inte riktigt facit hur det här kommer att sluta heller.
Men vad kommer de fram till i de olika instanserna?
I Girjasmålet? Ja, i tingsrätten så kommer man ju fram till att man bifaller ju samebynstalan helt. Man säger då, för det är då samebyn har påstått att man har ensamrätt i förhållande till staten, till jakten och fisket på de här, på det man kallar området, det är marken ovan odlingsgränsen. Och att man i och med det är de som ska sköta upplåtelserna. Och då säger tingsrätten rakt av att jo, men så är det. Staten har ingen jakt- och fiskerätt självständigt. Så då är det samebyns rätt och då är det de som också då ska sköta upplåtelserna. Men hovrätten kommer fram till, och det här är en ganska ny dom som jag har läst många varv. Alltså domslutet är ju tydligt att man kommer fram till att det är samebyn som har jakt- och fiskerätten i det här området. Men man kommer fram till att man ändå inte underkänner förvaltningssystemet, och då är det då frågan med egendomsskyddet, att det är i strid med egendomsskyddet. Man säger att det, om jag förstår domen rätt, så menar man på att det är i huvudsak då lagstiftaren som utifrån att det rör sig om samebyns ensamrätt får förändra förvaltningssystemet. Men man underkänner inte förvaltningssystemet. Så samebyn äger rättigheterna, Men staten kan då fortsättningsvis även fortsätta med sitt upplåtelsesystem och vara den som bestämmer i den delen över rättigheterna.
Men om man försöker titta på det här som en som inte är så insatt i samerätt, hur förhåller det här sig till till exempel andra upplåtelser av jakt- och fiskerätt på ställen i södra Sverige till exempel?
Jakträtten följer i huvudsak med markägandet. Så den som äger marken är också den som bestämmer över jakten och sköter upplåtelse. Vill man upplåta så gör man det. Och det kan ju vara ganska stora pengar i det och ett ganska stort intresse av att upplåta. Och det är precis det som staten bygger upp sin talan på i gräsmålet. Att de är markägare och just därför så har de då jakt- och fiskerätten. Så de för en väldigt traditionell talan utifrån hur det svenska rättssystemet ser ut. Att den som äger marken äger även då jakträtten. Fiskerätten är ju lite mer komplicerad, men man kan säga att markägaren har ju fiskerätt. Sen kan det finnas annan fiskerätt också. Men det här är ju en väldigt speciell situation, att man skulle vara innehavare av en rättighet men man får inte upplåta den till andra. Och den begränsningen finns inte på det här sättet hos någon annan rättighetshavare. Så att det skiljer sig väldigt mycket i grunden. Det är det som jag är frågande till, om renskötselrätten är så speciell så att att man kan göra på det här sättet från statens sida. Och det ser jag fram emot att Högsta domstolen prövar. Alltså, hur är det? Om man äger en rättighet, innebär inte det att man dels får använda marken, man får fatta de beslut som är kopplade till det nyttjandet och man får tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av det. För i det här ligger också att det är hela tiden samebyarna som har fått ersättningen för upplåtelserna. Alltså det ekonomiska utbytet av det har gått till samebyarna ända sedan 1880-talet. Men man har inte själv fått sätta priset. Så att man kan ju säga att det är ju i en relativt billig jakt. Man skulle ju kunna ta ut högre värden i vissa delar på den. Så att man skulle kunna få ett större ekonomiskt utbyte av den också. Så det är intressant att veta då vad innebär att ha en rättighet om man inte får fatta besluten. Om man inte kan sätta ett pris som man själv tycker är relevant för att tåla det här intrånget som en upplåtelse ofta innebär.
När man hör det så tycker man verkligen att det låter ju lite konstigt.
Och då ska man ändå komma ihåg, det som blir lite speciellt är att renskötselrätten är ju jämförbar på många sätt med andra rättigheter. Men den är ju speciell redan från början genom att den är upparbetad genom då urminnes hävd. Och att den har vissa speciella karaktäristiska drag som gör att skulle det vara så, det kanske finns vissa avvikelser, men det här är en väldigt stor avvikelse från andra rättigheter. Och då menar jag att de måste det motiveras. Alltså när har de aldrig funnits? Och det verkar vara domstolens, hovrättens utgångspunkt här, att det har aldrig ingått som en del möjligen. Det är lite svårt att tyda domen i den delen. Men jag tycker att det skulle behöva i så fall förtydas från en domstol. Vad är innebörden av rättigheterna då? Att man är innehavare av rättigheten, skulle det vara då att bara kunna använda marken men inget annat. Och också tåla väldigt långtgående intrång från den andra. Det är det som blir det intressanta liksom rättighetsmässigt tycker jag.
Vilka hade de faktiska konsekvenserna blivit om samerna fått bifall för hela sin talan?
Ja, alltså då. Den stora förändringen är ju att det upplåtelsesystem som finns idag, där länsstyrelsen sköter det kan ju inte fortsätta. Alltså tingsrättens dom är ju väldigt tydlig på den punkten. Och då hade man ju helt enkelt få bygga upp upplåtelsesystem som sköts av samebyn. Och det är inte något som i dagsläget ligger fast. Utan jag tror att det är något som man får se tiden an. Det har förts diskussioner med företrädare för jägare till exempel. Att man, alltså upplåtelserna kommer ju att ske. Men hur det ska byggas upp måste man liksom diskutera med andra också. För att man kan behöva prioritera vissa grupper och se på vilka områden man kan upplåta oss där. Men man skulle ju som en rättslig konsekvens av ett sånt domslut så skulle man ju få mer att säga till om. Och kunna bestämma mer över vart upplåtelserna sker och vad man kan ta ut för ekonomisk vinning av det också. Så det är väl det som är den stora förändringen då, utifrån ett sånt domslut. Och då får vi se vad Högsta domstolen säger så småningom om de släpper upp det här målet. För ligger och ska prövas nu frågan om prövningstillstånd. Så det är där det ligger.
Och om det skulle bli prövningstillstånd och samerna återigen får bifall för hela talan. Mm. Vad tror du det kommer få för konsekvenser i så fall?
Ja, det är nog just det att samebyarna, då måste man ju se, nu är det ju bara Girja som förtalen i det här målet. Så man kan säga att det är ju det område som prövas. Men avsikten så från samisk sida har ju varit att få ett mål som ändå prövar det här mer principiellt. Att det blir prioriterande även för andra områden. Och det skulle innebära att man måste överväga om då samebyarna på något sätt ska ha mandat. Eller är de som sköter förvaltningen av det här upplåtelsesystemet. Så det är väl det som blir konsekvensen. Och det är nog egentligen ingen som kan säga idag exakt hur det ska gå till eller vad som händer i det läget. Man kan ju tänka sig en lagstiftning där man där med viltvård och miljöintressen, att staten vill reglera de delarna, för det är ju viktiga frågor även när det gäller jakt, att man får inte jaga fritt hur man vill när man vill, utan det går ju att reglera på visst sätt. Så att man kan tänka sig ungefär som i jaktlagen, att man har särskilda regler för formerna för hur det här får ske utifrån viltvårdsaspekter och liksom frågan om miljön i de här områdena. För väldigt känsliga områden och väldigt känsliga stammar också. Alltså djurpopulationen är väldigt känsliga också i de här områdena.
Hur tycker du att hovrätten har brustit i sin utredning?
Ja, jag tycker nog att man kanske i själva utredningen, man har nog ägnat sig åt att verkligen läsa in materialet. Nu är ju den här domen jämförelsevis kort, eller om man jämför med tingsrätten så är den väldigt, väldigt kort. Och den är så pass kort så att det är ibland lite svårt att följa vad som ligger i den. Alltså dels i hur de har värderat viss bevisning, men också vissa rättsliga resonemang. Och det är väl det som jag ställer mig frågande till, att jag följer inte riktigt de resonemangen hela vägen. Så att jag tror nog i och för sig att man har utrett vissa frågor, men det är lite svårt att följa. Och plus att det är vissa saker som avviker så tydligt ifrån det övriga fastighetsrättsliga systemet utan att det förklaras. Och det är sånt som jag tänker det skulle vara så bra för Högsta domstolen att mer tydligt skriva fram. Alltså hur förhåller sig de här frågorna som jag pekade på? Vad innebär det att ha en rättighet? Och vem ska bestämma över egendom när man innehaver en rättighet? Och i vilka lägen får staten överhuvudtaget gå in och reglera? Och vart går gränsen för vad staten kan reglera? Och att det är det som jag ser framför mig att måste utveckla tydligare än vad som är fallet med hovrättens dom. Då det gäller de här domarna generellt så kommer jag säga att en kritik överhuvudtaget mot, alltså det är svårt att föra en sån här talan i en domstol, i ett tvistemål. Alltså det sättet, den typen av process är ju väldigt svår att använda sig av i den här typen av mastodontmål som det ändå innebär. För att bevisningen är otroligt omfattande och man processar i flera veckor. Plus att det är det här med frågan om bevisbörda och hur långt man måste, alltså kravet på bevisningen. Formen är väldigt svår och det är svårt för domstolen. Det är en stor utmaning för en domstol att få den här typen av historiskt material 1000 år tillbaka i tiden. Att försöka förhålla sig till det också, den forskning som finns. Och det innebär också att de som processar måste ju också undervisa domstolen till viss del. Alltså man måste också klara av att presentera materialet så att det blir greppbart överhuvudtaget. För det är så enormt mycket och det är så många faktorer som spelar in. När man tittar på långvarigt bruk så är det ju, man går långt tillbaka i tiden. Och då har staten och samebyn inte alls varit överens om hur har det samiska bruket sett ut. Så det har förts väldigt mycket bevisning om sådana frågor. Och det kan jag tänka mig när man sitter i domstol och då ska försöka att göra det här. Först förstå den historiska kontexten. Ta ställning till den genom att parterna har så olika uppfattningar om historieskrivningen. Och sen göra en rättslig bedömning. Det är ju en jätteutmaning. Och till det kommer de här processuella svårigheterna. Så att jag skulle vilja säga att de här målen är ju inte lämpade för domstol egentligen. Men rent krasst genom att man brister i det politiska systemet och inte kommer vidare så blir domstol på något sätt enda alternativet med alla de utmaningar som det innebär. Så det är väl det återstår att se då hur långt domstolen på något sätt kan gå i sin prövning också. Det får man ju se.
Vi hoppas allihopa att det kommer upp i HD nu.
Ja, jag tycker att det skulle verkligen behövas en prövning. Båda parter har ju överklagat, för båda förlorade på något sätt, eller vann inte helt. Så båda har överklagat, och det innebär att båda också argumenterar för prövningstillstånd. Och i och med att det ändå är så tydligt så att det här är en rättsfråga som har varit så kontroversiell under så lång tid, så kan man ju ändå tänka sig att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Och skulle man inte göra det så blir det ju lite av ett antiklimax. För att jag tror att alla, staten också är ett uttryck för att man ser fram emot ett klargörande genom domstolen. Så att alla vill ju ha ett svar på de här frågorna. Så utifrån det så hoppas vi väl att det blir ett prövningstillstånd.
Om det nu tas upp i HD, hur tror du att HD kommer resonera i fallet?
Väldigt svårt att förutse det. Men alltså, jag tycker ju styrkan i både tingsrätten och hovrättens dom är att det är en klar linje i den här delen att det är samebyns rättigheter. Och det tror jag och tänker mig att även HD kommer att komma fram till när jag har satt mig in i materialet och man följer det. Men däremot så är det ju så svårt att förutsäga vad man gör med den här förvaltningsfrågan då. Men är det så att man frångår det här med att den som innehaver av rättigheten också har en beslutande rätt och ska vara med och fatta besluten, då hoppas jag att man verkligen motiverar varför den här rättigheten skulle vara så annorlunda jämfört med andra rättigheter. För jag kan faktiskt inte riktigt se vad det skulle vara som gör det. Så jag ser fram emot Högsta domstolens bedömning framförallt i de frågorna.
Ja, jag tycker det blir lite just som du säger, att det är svårt att se varför de bedömer som de gör.
Mm.
Och så blir det, känns det konstigt när man tittar tillbaka historiskt när de just gav staten rätten att besluta om det här på grund av att man tyckte att samerna inte hade kapacitet att göra det.
Ja.
Det blir nästan att man får känslan att den tanken lever kvar, och det känns ju väldigt obekvämt och jobbigt.
Ja, det har jag hört många som reagerar på efteråt också, att det är fortfarande lite av samma politik. Visst, ni har rättigheten, men ni är inte kapabla att inneha den, så det får staten göra. Men det man har i den senare lagstiftningsprocessen, när man då har sagt att det är staten som ska sköta det, då har det ju argumentet varit att det är så många andra som vill jaga och fiska, och deras intressen kan samebyn inte beakta i sitt beslutsfattande. Eller det är inte lämpligt att det är samebyn som tar hänsyn till det. Så det är det som nu har motiverat staten fortsätter att sköta det då. Och det är det stora intresset av jakt och fiske som finns hos andra. Så det är någon typ av allmän intresse där då, som skulle motivera att staten ändå har det här ansvaret för att fatta besluten. Men det är fortfarande inte helt lätt att följa logiskt fastighetsrättsligt. Men det är det som är argumentet.
Ja, men det känns ju bra att det finns ett mer förståeligt argument.
Ja, numera så har det justerats i alla fall.
Är det någonting som vi har missat som du känner att du vill prata mer om? Eller?
Nej, men det tror jag väl inte. Jag tror jag har täckt in det mesta. Man kan säga att det jag ser som jurist som har jobbat så många år med de här frågorna är att det är på något sätt det här målet som har gjort att man har fått upp ögonen för de här frågorna väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt intressant. Alltså Nordmalingsmålet fick en del uppmärksamhet, men ändå inte på samma sätt som Gräsmålet. Alltså man märker av ett internationellt intresse. Jag får förfrågningar både från internationell media, av forskare som vill förstå bakgrunden. Men även på ett nationellt plan så tycker jag att ändå att det har gjort att det har växt intresse för de här rättsfrågorna som inte riktigt har varit lika tydligt tidigare. Så att jag tänker mig att en domstolsprocess kan ju ibland leda till ett ökat intresse, för man förstår att här borde jag nog förstå mer, för att här händer det något som jag inte kan förstå. Och det märker jag väldigt tydligt just nu, att det är ett stort intresse för samiska markrättigheter.
Det är ju roligt att det kommer upp.
Ja, jag kan ju själv tycka att det är ju bra att alla andra fattar hur intressant det här är. Men det som är med samiska markrättigheter är ju också att de så tydligt spetsar på en del av demokratiska grundprinciper. När vi går juristutbildningen och vi pratar väldigt mycket om med rättssäkerhet och vissa grundläggande principer. När man då jobbar med de här frågorna så är det så att ibland tänker man, men vart försvann det där då? Lite grann, vad hände här? Hur kan det bli så annorlunda i den här situationen? Och det tänker man att väldigt många jurister tycker är intressant när man sätter sig in i det. Vi utmanar vårt rättsliga tänk väldigt mycket, för att samerna och andra minoritetssituationer utmanar ju våra demokratiska beslutsprocesser på något sätt. Hur långt kan man skydda dem, eller är skyldig att skydda? Och när ska majoritetsintresset ta över? Och hur ska sådana här processer gå till? Så är man intresserad av sådana frågor så är just samiska markrättighetsfrågor jätteintressanta. Jag försöker alltid peppa alla och förstå hur intressanta de är.
Ja, men då tackar vi dig Malin för att du ville vara med idag.
Ja, tack för att jag fick komma. Jätteroligt.